Tredje söndagen i advent och det är rubrik vägröjaren. Och jag tänkte både med rubriken som är och med texten som jag har hört läsa så var det ganska svårt. Så jag tänkte att jag ville försöka att förankra lite grann vad den här texten egentligen handlar om. Och rubriken vägröjaren då, det handlar ju inte om snöröjningen i Östersund. Även om det kan vara något intressant ämne att ta upp så är det inte det vi ska prata om här. Utan fokus för den här söndagen, vägröjaren, det är en person. Och det är Johannes Döparen som vi också hörde om i den här texten. Johannes Döparen var släkt med Jesus. Han var född några månader innan Jesus föddes av Elisabet och Zacharias. Och genom änglabesök, det är ju en liten annorlunda värld för oss. Men genom änglabesök så hans pappa klart för sig att det var en speciell gosse som föddes. Han hade ett speciellt uppdrag. Och det här sjunger vi om i adventsalmerna. Och det här hör vi också om i den här texten. Men om ängeln kom med det här budskapet till honom så hade det talats om Johannes långt innan. Ungefär 400 år innan så fanns det en profet. En profet var en sån som fick bära fram budskap från Gud till framförallt till Israels folk då. Och profeterna talade ofta om den tid som var, tolkade den, men de talade också om framtiden, vad som skulle komma. Och i det talet fanns det ofta ett löfte om någon som Gud skulle sända. Någon som skulle förändra tillvaron, någon som skulle komma med någonting nytt. Och som jude så väntar man fortfarande på Messias, som de gammaltestamentliga profeterna förutspådde. 400 år innan profeten Malaki: se, jag sänder min budbärare före dig. Han ska bereda vägen för dig. Det handlar om Johannes. Malaki skriver också om en Elia, profeten Elia, som jag hade levt några århundraden innan Malaki skrev sitt. Och den Elia profeten, det var en stark man, en stark Guds man. Och då hade Malaki också skrivit ner att innan Messias kommer så ska det komma en ny som är som Elia. Alltså den typen av Guds man. Och återigen, det handlar om Johannes Döparen. Budbäraren som skulle bereda vägen för den väntade Messias. Johannes, han växte upp och han valde en eremits liv. Han levde i vildmarken, står det. Och han åt av det naturen kunde erbjuda honom. Vildhonung, gräshoppor och så här får vi som ett exempel från hans meny. Låter lockande och spännande, eller vad tycker ni? Gräshoppor till lunch. Och vildhonung till kyrkfika idag. Johannes var ju i varje fall, han levde i naturen, levde i vildmarken. Till dess att det var dags att kliva fram. Och hans huvuduppgift blev ju att vara en predikant. Och han var en bra predikant, så det var ett kraftfullt budskap han kom med. Och det var otroligt mycket utmaning i det. Skärpa och utmaning. Ändå så ser vi att folk vallfärdade ut för att få lyssna till Johannes Döparen. De kom i stora skaror. De lyssnade, de tog till sig det han sa. Och som ett tecken på att de ville hänga på så lät de Johannes döpa dem. Därav namnet Johannes Döparen. Vad var hans budskap? Ja, huvudbudskapet var: omvänd er till Gud. Omvänd er till Gud. Men så hade han en fortsättning också. Och låt det påverka ert sätt att leva. Låt det visa sig i ert vardagsliv. Alltså låt det inte bara vara en munnens bekännelse. Att ni tror på Gud, att ni vill följa Gud, att ni vill göra det Gud vill. Utan visa det i ert sätt att leva. Och så är han väldigt konkret och säger att om du har två skjortor, så ge en till den som ingen har. Jag vågar nästan inte säga vad det skulle ha blivit i dagens översättning. Du som har två bilar, ge en till den som ingen har. Ja. Utmanande. Kanske han hade sagt. Och det visade sig att Johannes var lite för utmanande. Herodes Antipas som styrde i området. Han hade ett typ sommarhus eller något sånt där i närheten. Och när Herodes Antipas dök upp så var Johannes lite för frispråkig om det sätt som Herodes levde. Och resultatet blev att Herodes, nej, inte Herodes kastades i fängelse, utan Herodes kastade Johannes i fängelse. Och där han fick befinna sig under ett års tid ungefär. Och sen blev han då halshuggen. Och ungefär i den här tiden så kliver Jesus fram då. När Johannes förs åt sidan, tas av scenen, så kliver Jesus fram. Och så pratar han om hur Guds rike är nära. Och så ungefär samma sak som Johannes säger. Omvänd er till Gud och tro på budskapet som han har gett oss. Och då börjar Jesus i den här texten som vi lyssnade till nu. Då börjar Jesus med att säga: sedan Johannes döparens dagar tränger himmelriket fram. Sedan Johannes döparens dagar, det var alltså inte så länge sedan. Det var ungefär ett år tidigare som han togs åt sidan och sattes i fängelse. Men himmelriket tränger fram. Med Jesus började började någonting nytt. Guds rike trängde fram på ett sätt som man inte hade sett det förut. Och då ser vi att effekten blir ändå mycket större. Ändå mycket större folkskaror som kommer för att lyssna till Jesus. För att se vad han gjorde, för att få ta del av det som hände runt denne Jesus Kristus. Guds rike, Guds verksamhet närvarande och synligt på ett helt nytt sätt. Och just innan det här som vi började läsa så står det om hur Johannes döparens lärjungar kom och frågade Jesus: är du den som skulle komma? Är du Messias? Johannes någonstans kunde inte riktigt ta in det här och få ihop det. Det verkade som att den här som skulle komma, den här som man skulle vara en budbärare innan den personen dök upp, den här Messias skulle vara mer av en gestalt. Så hade nog Johannes uppfattat det. Och så kommer Jesus och är på ett helt annat sätt i sitt sätt att möta människor. Och Johannes börjar fundera: är det här sant? Var det rätt? Hade jag fattat rätt? Och då skickar Jesus budskapet tillbaka med Johannes lärjungar: gå och berätta vad ni ser. Att blinda ser, att lama går, att spetälskar blir rena, att döva hör, att döda står upp och att fattiga får ett glädjebud. Det här är också sånt som profeterna hade förutsagt många hundra år innan. Att när Messias kommer, då ska det här bli en verklighet. Då ska det här ske. Gå och säg för Johannes att det profeterna har pratat om, det ser vi nu med våra egna ögon där Jesus går fram. Det Jesus gjorde skulle övertyga Johannes om att han var Messias, den som Gud skulle sända. Så fortsätter det. Himmelriket tränger fram och somliga försöker rycka till sig det med våld. Jag har läst lite olika såna här bibelkommentarer som försöker att hjälpa oss att förstå texten. Och det är mer än en som säger att det här är bland de krångligaste bibelverserna i Nya Testamentet. Att förstå vad det här betyder. Det finns två vanliga tolkningar av det hela. Det ena är att det kristna budskapet och den kristna församlingen möter motstånd och våld. Alltså att Jesus säger att så här kommer det att bli. Det budskap jag ger er, det kommer att möta motstånd och ni blir utsatta för våld. Man vill tysta de kristna. Vi fick ju ett väldigt konkret exempel på det här om veckan. Jag vet inte om det har varit ute på nyheterna, men ni kanske har hört att det var en svensk missionär som blev skjuten i Pakistan härom veckan. Jag tror att det var runt den 4-5 december, någonting sånt. En kvinna, 71 år gammal, namnet Birgitta Almeby, utsänd från pingstförsamlingen i Köping och som i 40 års tid hade tjänat i Pakistan. De beskriver henne som en kvinna med stort hjärta, med styrka och med integritet. Hon blev, ska vi kalla det, anfallen utanför sitt hem i Pakistan. Några män som rusar fram och som skjuter henne, och bland annat skjuter henne i huvudet. Och hon överlever det momentet, men man skyndar sig och för henne till Sverige. Men efter en vecka ungefär så dör hon då på Karolinska sjukhuset. En kvinna som har vigt sitt liv åt Pakistans folk, som har varit med och drivit ett flickhem för föräldralösa flickor som på något sätt inte har någon framtid. Att ge dem en trygghet, att ge dem en ny förutsättning i livet. Lärt tusentals att läsa och skriva och så vidare och så vidare. Och några tycker att hon måste röjas ur vägen. Det finns oändligt många fler sådana berättelser om kristna martyrer världen över. En positivare tolkning av det här uttrycket att Guds rike tränger sig fram och somliga försöker rycka till sig det med våld är att man försöker rycka himmelriket till sig. Alltså människor runt Jesus, människor runt Johannes har en sån desperation att få ta till sig det här, att förstå det här. De har en sån hunger och en sån längtan att de gör allt för att det ska bli deras eget. Använder sina yttersta krafter för att komma in i Guds rike. Genom historien har vi också sett många sådana exempel. Vi pratar ibland om väckelsetider i kyrkans sammanhang. Alltså tider där det är stora folkgrupper som det blir en sån otrolig angelägenhet. En sån otrolig nöd. En sån otrolig längtan efter att lära känna Gud. Att få det rätt ställt med Gud. Att få frid som vi uttrycker det på ett litet frommare sätt. Då. Att få frid här inne. Att få landa hos Gud. Människors djupa längtan och uthålliga sökande efter Gud och efter frälsning. Och nu ska jag bjuda in en annan röst i min predikan. Vi fick ta in en medlem i EFS-kyrkan i somras. En som har funnits med i vårt sammanhang ganska länge, men nu kände sig mogen att ta det här steget också och bli medlem här i kyrkan. Och jag tycker det var en sån stark och härlig berättelse vi fick höra. Den var kanske inte så våldsam. Eller vad säger du, Jan? Den var kanske inte så våldsam, men den var stark. Jag har bett Jan Sandegård att, för det var många som inte var med. Det var semestertider, det var sommar. Många som inte fått höra den. Jag har bett Jan komma och ge den igen. Varsågod. Vill du ha en mikrofon?
Ja, det jag sa i augusti när vi var ute på Frösövallen var det att jag har trivts i den här församlingen, i den här EFS-föreningen under många år. Ända sedan jag blev gifte mig med Viveka. Och jag har känt att det kristna livet är något som jag skulle vilja kunna leva. Men det har varit flera steg på vägen dit. Jag hade under flera år såg jag inte det skäl att egentligen dela vin och bröd med er. Men så blev det klart för mig några ord inför nattvarden. Att gör detta till min åminnelse. Och jag trodde ju att Gud, Jesus har funnits på jorden. Och då blev det rätt för mig att göra det här till Jesu åminnelse. Sen var det några saker under det senaste året som haft betydelse. Och det var under några dagar när vi hade våra vänner ifrån Oxford här med Frog Ewing och hans vänner. Och mycket av deras budskap här, det är ju att Bibeln är sann. Och många argument för detta tycker jag också var någonting som jag kunde köpa. Men hela tiden, eftersom jag är läkare och har en naturvetenskaplig erfarenhet och bakgrund, så har det varit svårt för mig att kunna tro på till exempel Jesu många under. Att han har kunnat uppväcka döda. För mig har det alltid funnits, ja, men har de verkligen varit döda? Det kan jag inte svara på, förstås. Sen det som väl blev den sista stenen så att säga innan jag kunde få den här bron att kliva upp på. Det kom när jag läste Ove Wikström. Att älska livet mer än dess mening. Och på något ställe där så skriver han också att för att tro så behöver man inte köpa hela paketet. Man kan alltså lämna någonting därhän. Och Gud finns för den som tror.
Men du fick också hjälp i det här med Bibel, sättet att se på Bibeln, eller? I det här med fråg.
Ja, men det tyckte jag att jag sa. Därför att det kom fram så många argument för att det som står i Bibeln är sant. Och även Frogs hustrus bok läste jag på engelska. Trust the Bible. Och det var också en stark övertygelse.
Tack John. En liten kort kommentar också om avslutningen på texten, för det var inte så alldeles enkelt heller. 16-19 verserna. Vad ska jag jämföra detta släkte med? De liknar barn som sitter på torget och ropar åt andra barn. Vi spelade för er, men ni ville inte dansa. Vi sjöng sorgesånger, men ni ville inte klaga. Johannes kom och han varken äter eller dricker, och då säger man, han är besatt. Människosonen kom och han äter och dricker, och då säger man, se vilken frossare och drinkare, en vän till tullindrivare och syndare. Men vishetens gärningar har gett visheten rätt. Detta släkte, vad ska jag likna dem vid? När det står så menas det inte viss släkt så här, utan det menas den generation som finns just nu. Alltså de människor som fanns runt omkring Jesus. Den generationen människor kan vi säga. Kanske det Jesus säger skulle kunna säga som människosläktet överhuvudtaget. För hans beskrivning, det är beskrivningen av barn som sitter på torget. Och han säger ungefär så här, att de beter sig som ombytliga och nyckfulla barn som inte vet vad de vill. Och de har en kritisk inställning. Oavsett vad man föreslår vill de inte vara med om det. Vi har en liten seriestripp på vårt kylskåp. Den har hängt där i många år nu. Vi fastnade för den där, tyckte den var suverän. Vi har läst den för våra barn också. Det handlar om en tonårspojke som beklagar sig för sin mamma. Och så säger han så här, att det här huset är så trist. Det finns bokstavligt talat inget för mig att göra här. Ingenting. Och då vill hans mamma hjälpa honom på traven. Så hon säger, i så fall kan du hjälpa mig med disken. Kan inte, är upptagen. Och så går han. Ungefär så. Waldenström, han som var med och var orsak till att missionskyrkan bildades en gång i tiden, missionsförbundet. Han beskriver det här som att hur guden ställer sig till den naturliga människan blir hon aldrig nöjd. Hon vill att han, alltså Gud, ska dansa efter hennes pipa. Gud på mina villkor. Johannes var inte okej i det här folkets sätt att se det. Han var för asketisk, han var för extrem åt det hållet. Och sen Jesus som är Guds man, ja, det kunde man inte heller ta. För han brydde sig ju inte om att ransonera det. Alltså, han var ingen frossare så, utan han åt det man kunde äta. Och han tog vin till maten. Och han gick och åt hos dem som var tullindrivare, syndare, de han som jude inte skulle beblanda sig med. Så ingen av de här dög. Ingenting var bra. Och då tänkte jag att det kan få bli vår utmaning idag. Om jag kollar in Jesus, vems premisser och villkor är det som gäller? Är det mina premisser? Är det min förförståelse? Är det mina tyckanden? Mitt tänkande? Det hamnar väldigt lätt där. Jag tror även för den som har varit kristen länge. Det hamnar väldigt lätt där. Att försöka få in Jesus i mina modeller och mina tankar. Men, återigen. Med Jesus kom någonting helt nytt. Det världshistorien aldrig har sett tidigare. det världshistorien aldrig får se igen på samma sätt. Och vi behöver kolla in Jesus ganska förutsättningslöst. Att närma mig honom och se, vad är det han säger? Vad betyder det han säger? Vad är det han gör? Vad betyder det han gör? Och så vidare. Att så få lära känna Jesus, framförallt då genom Nya testamentet förstås. Villiga att se, höra och lära. Och jag vågar säga att det kan bli både tämligen spännande och tämligen överraskande att närma sig Jesus på det sättet. Så kommer det sista då. Vishetens gärningar har gett visheten rätt. När det handlar om visheten, det står ganska mycket om vishet i Gamla testamentet. Vi har det vi kallar för vishetslitteratur. Så tänker man oftast på Guds vishet. Och det kommer ju här och där genom Bibeln utmaningen att ja, vi människor gäller för att vara så visa många gånger. Men att det är en otrolig skillnad mellan Guds vishet och människans vishet. Vi fattar egentligen ganska lite om vi jämför med vem Gud är. Och vi har ju många gånger svårt att förstå hur Gud handlar och vad Gud gör. Guds vishet, framförallt uppenbarade Jesus Kristus, det har ni det. Vishetens gärningar, alltså det Jesus gör. Märker ni att det blick far ganska snabbt så där? Vishetens gärningar, alltså det Jesus gör, det Jesus gjorde, talar om vem Gud är och att Guds vishet är stor och att Gud har rätt. Kolla in resultatet av vad Jesus sa och gjorde och du får se Gud i verksamhet. Kolla in det i missionären Birgittas liv och död. Jag kunde nämna andra personer. Kolla dig i Jan Sandegårds liv som vi nu har haft det framme på scenen. Kolla dig i Moder Teresas liv. Kolla dig i Martin Luther Kings liv. Kolla dig i tonåringen Maria Gustafsson som stod här framme och sjöng så fint i det här djurspelet. Och kolla dig i många, många fler kända och okända människors liv. Guds gärningar är synliga i det han gör. Nu ska jag sluta. Amen. Vi ber. Gud, vi tackar dig för ditt ord. Tack för allt det rymmer. Hjälp oss att förstå. Hjälp oss att förstå vem du är. Och hjälp oss att se var du är i rörelse. I våra liv. I andras liv. Tack för ditt rike. Mitt ibland oss. Amen.